Och säkert kan man läsa boken bara som en saga om ett magiskt underland. På ytan är det ju en tämligen aningslös berättelse om lilla 7-åriga Alice som faller ner i ett kaninhål och plötsligt befinner sig i en galen nonsensvärld. Där snart sagt vad som helst är möjligt och ingenting lever upp till vår vedertagna uppfattning om livet. Men så lätt ska vi inte låta oss komma undan, för visst är det här ju Ulla Pedersen en berättelse om så mycket annat, till exempel om svårigheten att växa upp.
Ja, jag skulle säga att det här är en bok som väldigt tydligt visar att barnböcker kan ha sånt som man kallar dubbelt tilltal, att det vänder sig både till barnet och till en vuxen. Och att barnet får ut en sak eller någonting av boken och de vuxna ser kanske sen andra dimensioner. Eller också så att man under olika perioder, de flesta av oss så har ju läst den som barn och sen läst den på nytt senare och läst den igen och så hittar man alltid
hittar
nya saker.
Nya aspekter.
Och det är ju också på något sätt, man kan säga att det är väl det som gör det till en klassiker och det är det som gör det till en bra barnbok, att man hela tiden hittar nya saker i den. Men det är klart att det här med växande ju är väldigt tydligt i den här också, för att Alice ju växer och krymper så det är alldeles förskräckligt i den här boken. Att det visar på något sätt så att också alla kan se att det här med växande är viktigt. Lewis Carroll skrev ju också han har skrivit många versioner av den här boken. Och några år före sin död så skrev han en sån här barnversion som heter The Nursery Alice. Och i den så gör han ännu tydligare det här både med växande och också det här drömlika i det. För att egentligen så, jag vet inte, tycker du när du läser den att det bara är en dröm alltihop? Uppfattar
det? Nej, det tycker jag väl inte att det är.
Nej. Och jag tycker att det är det som är spännande i den. Att det antyds att det kan vara en dröm. Men vi får inga säkra svar på det. Alldeles i början så står det om Alice. Hon satt och funderade så gott hon kunde. För det var så varmt att hon kände sig trött och sömnig.
Mm.
Och det kommer fram det här att hon liksom, hon är sådär dåsig.
Ja.
Men sen är hon egentligen alldeles klarvaken nog när hon ser den här vita kaninen komma hoppande.
Ja. Men sen slutar ju den här första delen nog med att de här spelkorten faller över hennes ansikte. Och inte sant? Och i samma stund så plockar systern några torra löv som har fallit på hennes, alltså antydande att hon har legat i solen bredvid sin syster och drömt.
Ja. Men sen somnar ju systern också, så det är ju nog väldigt mycket det här som med det här. Och det kommer ju igen i Alice i Spegellandet, det här drömlika.
Precis, ja.
Och det lär ha varit någon som någon samtida med Lewis Carroll som sa att kunde han nu inte skriva någonting som var sådär att man inte alltid drömde. Och det gjorde han sen också, men med betydligt mindre framgång.
Säkert,
så att han, men just den här episoden med kortspelen, så där är det ju väldigt tydligt det att just det här med växande. För att plötsligt så märker hon att hon är stor. Och som hela det här som mardrömslika med den här rättegången och det är ju en väldigt ångestfylld scen.
Ja.
Så där inser hon plötsligt att hon är stor och det är bara kortspel. Och att hon kan liksom, det är hon som har makten på något sätt över dem. Och den vägen så tar hon sig ur det. Och det här är en väldigt stor skillnad att du nämnde här i början den här Disney-versionen. Och i filmen så är slutet helt annorlunda. Där är det så att hon, korterna överfaller henne också och så springer hon undan. Och så är det sådana underliga rosa färgade moln. Och så ser hon en dörr och så ska hon öppna den. Och då visade det sig att den här dörren är stängd, men dörren talar till henne och säger att men du är ju redan ute. Och så tittar hon inom nyckelhålet och då ser hon sig själv ligga sovande under ett träd.
Mm.
Och så ropar hon, Alice, vakna, vakna Alice. Och så väcker hon den här Alice som ligger under trädet och sover.
Mm.
Och på det sättet kommer hon ur det. Och jag tycker att det är ett dåligt slut. Därför att då blir det inte det här som i boken, som att nu är det hon som har blivit stor, som klarar av det här. Att hon klarar sig själv ur det.
Mm.
Att där blir det en sån här underlig flykt ur det.
Mm. Läste du själv den här boken när du var barn?
Jag har nog läst den, men jag har faktiskt inget minne av när och ens vad jag tyckte. Jag har säkert läst den i en sån här lässlukarålder när man läste allt i en salig röra. Och jag har sen läst om den under i olika perioder.
Mm.
Men jag tror egentligen att det är med Alice i Underlandet lite som med Muminböckerna. Att det finns många barn som inte riktigt tycker om det, som tycker att det är lite skräckinjagande, som tycker att det är lite underligt, som kanske får den liksom prackad på sig via välvilliga föräldrar som tycker att åh, det här är en klassiker, det här måste du läsa. Men jag vet nog också många barn som älskar Alice i Underlandet, och det gör också min egen dotter, hon som är 8 år, hon har också läst den.
Och du själv, idag menar jag?
Jag tycker också väldigt mycket om den, det gör jag. Men sen beror det nog väldigt, om man läser den på svenska, så beror det nog väldigt mycket på vilken översättning man får tag i.
Mm.
För det är klart att det är ju en bok som är väldigt knepig att översätta, för att det finns så väldigt mycket ordlekar. Mm. Och den har översatts till svenska 29 gånger.
Jaha,
första gången faktiskt redan 1870. Men sen dröjde det nästan 100 år innan de började översättas på nytt igen.
Mm.
Och jag har läst många kommentarer till Åke Rundqvists översättning, eller den får väldigt mycket beröm. Den har jag tyvärr inte själv här just nu, men han verkar vara den som har kommit närmast, framförallt i de här översättningarna av de här verserna, som på något sätt fångar det här tonfallet.
Ja, det är ju de här nonsensverserna som är väldigt svåra att översätta.
Ja, ja. Och där väl de flesta svenska översättare har gjort det misstaget, att de försöker vara sanna mot det engelska originalet.
Istället för att överföra dem till vårt
precis,
språk.
Precis. Ja. Och jag har ett exempel på en sån här vers som Åke Rundqvist har översatt där. Det är ju väldigt ofta så att, eller det är alltid så egentligen, att de här verserna hos Carols är parodier på kända dikter som alltså barn då kände till, men som engelska barn idag väl knappast vet någonting om. Men de flesta svenska översättarna har då tagit in svenska barnvisor och svenska ramsor av olika slag som de sen då har
typ Bä, vita lam.
Bä, bä, vita lam och Blinka lilla stjärna. Blinka lilla stjärna, det är ganska naturligt, för att det finns det också originalet. Men Åke Rundqvist har gjort en på Ekon satt i granen som jag tycker är väldigt fyndig. Den går så här. Ekon satt i granen, skulle skala kottar. Sedan kommer barnen, då tar jag och måttar. Slängde så en tallegren, slängde både stock och sten, träffa barnen mitt i svansen. Det man har det här omvända, det är barnen som har svans. Mm. Men också det här våldsamma som finns hos Carols. Du minns säkert den här scenen där de slänger allt möte, där Alice håller det här barnet som
blir en gris. Ja, där Hertiginans koker ska kasta
precis,
kastruller.
Kasta och, ja. Kastruller och kasta liksom det ena och det andra, som är ganska, det är ju en våldsam scen.
Ja.
Och här tycker jag att Åke Rundqvist på något sätt har träffat väldigt bra med sin Ekorn satt i granen.
Mm. Hur skulle du överhuvudtaget karakterisera flickan Alice? Hon är ju, tycker jag, på många sätt ett mycket typiskt barn, om man till exempel tänker på Pippi Långstrump eller Madicken eller några av de här flickorna som har också egenskaper som små flickor kanske drömmer om men som de inte har. Men Alice är på något sätt en ganska vanlig flicka, lite snusförnuftig som
jo,
man ofta
hon
är.
Hon går ju omkring där i den här underliga världen och ställer frågor och när hon försöker säga någonting så blir hon ofta avbruten och tillrättavisad. Men hon är ganska snäll.
Mm. Ja, men hon också lite så där, eller ska vi säga att hon pendlar också i sitt känsloliv, att hon är jättestursk ibland och modig och sen följande ögonblickan hon var väldigt liten och rädd.
Ja, ja, men det är ju också just det här att ibland är man väldigt stor och ibland är man väldigt liten. Och det blir ju också tydligt.
Mm.
Och till exempel där alldeles i början där hon först har varit 3 meter lång och så gråter hon. Och sen krymper hon plötsligt och då simmar hon omkring i sina egna tårar.
Ja.
Det tycker jag är en väldigt stark bild på något sätt. Det här liksom att bli så liten. Och då står hon, varför grät jag så mycket?
Ja, ja. Förutom det här temat med växtsmärta så finns här, tycker jag, också ett annat centralt tema. Som ju visserligen också har med växandet att göra. Och det är tiden. Tid är ju vad som gäller när man växer upp. Det kan aldrig gå fort nog. Alldeles i början av boken så möter vi den vita kaninen med röda ögon. Som på något sätt är prototypen för den stressade nutidsmänniskan. Han flåsar ju runt med en himla fart. Och tittar ideligen på sin klocka och muttrar. Kära hjärtanes, jag kommer för sent. Och vid mina öron och morrhår vad klockan är mycket. Och man blir egentligen aldrig riktigt klok på vart han egentligen har så himla brått.
Mm.
Eller hur?
Ja, ja nej, han störtar ju på något sätt blint. Bara vidare och det här blir ju Alice ganska nyfiken på eller när hon då först ser honom så säger hon att det var ju inget särskilt märkvärdigt i det att hon ser en kanin och inte blev hon heller så särskilt förvånad när hon hör honom prata och börjar han då säga
men sen när han tar upp sin klocka.
När han tar upp klockan.
Ur västfickan.
Precis, så det är då. Och det är det som sätter igång det.
Mm.
Och sen är det då det här som faller genom det här kaninhålet som gör att hon kommer till den här andra världen.
Det där fallet genom kaninhålet är ju också så till vidare intressant att det går ju hemskt långsamt, det här fallandet. Den är ju väldigt djup. Det är också ett sätt att beskriva det här växandet antagligen.
Precis. Nu finns det ju också många andra barnboksversioner av Alice i underlandet, så här förkortade bilder, berättelser och andra som anpassade versioner. Och just det här fallet, det har man väldigt ofta korta ner på. Och det gjorde också Carol Shelby i den här Nursery Alice. Där lät han fallet bli väldigt mycket kortare och han var väldigt mån om att understryka att Alice, att hon skadar inte sig i det här fallet.
Ja, precis. Ja, det är intressant.
Ja, ja.
Det är liksom att du ska möta alla faror på vägen. Och intressant med det här hålet är ju också det att här finns ju bokhyllor längs väggarna, intressant. Och tavlor och kartor, symboliserande uppenbarligen den kunskapen. Är det ett kunnande som hon måste införskaffa innan hon på vägen till
vuxenheten? Och ändå så är det ju så att väldigt, när hon ska visa vad hon egentligen kan, när hon ska läsa några ramsor för de här figurerna hon möter, så blir det alltid fel.
Så blir det fel, ja. Jag funderar mycket på det där, att är det på något sätt Lewis Carrolls sätt att säga att kunskap kan du egentligen inte inhämta utan att få erfarenhet,
Ja, det tror jag nog också väldigt mycket på. Och det upplever hon ju också som, hon blir ju rädd egentligen när hon märker. Egentligen sådär som man kan tänka sig att någon som drabbas av en hjärnblödning eller något liknande, som att oj nej, att mitt minne fungerar inte riktigt. Mm. Och jag kan, hon börjar fundera på multiplikationstabellen och hon märker att den kan hon inte.
Ja, det är rysligt.
Ja.
Ja. Ännu med den här tiden här finns ju många episoder som har med tid att göra. Så finns det ju den här hattmakarens klocka som inte visar sig vare sig timmar, sekunder eller minuter utan dagar.
Mm.
Det är ju också, hans klocka visar allt, står alltid på 6 för att det är dags.
Ja.
Då.
Ja. Och det är klart att det kan man ju säga att det är en, det är ju en annan slags tid, det är ju en tid som står i en väldigt skarp motsats till den här vita kaninen där det börjar liksom där det är jättebråttom hela tiden. Mm. För att de här har ju minsann inte, de sitter ju hela tiden på den här tebjudningen och byter bara koppar och byter platser och allting upprepar sig egentligen.
Ja. Så finns det ju också den här roliga bilden om drottningen och det i Spegellandet. När drottningen och Alice springer hand i hand och drottningen ropar fortare, 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 fortare. Och de springer allt vad de orkar. Men miljön
kommer
ingenstans.
Nej. Och det här är ju på något sätt, det här är ju den här typiska på något sätt metaforen för en, eller det här som händer i mardrömmar. Att man springer och springer och kommer ingen vart. Och det finns det ju också en hel del annat av samma slag i den här boken. Just sånt här, det är liksom surrealistiska som blir nästan. Mm. Och det är väl det som många också tycker att är skrämmande.
Mm.
Men jag är inte säker på att barn upplever det som skrämmande. Åtminstone inte barn jag har talat med. Och på något sätt så är det väl, man kan väl egentligen se det också som en bild på barndomen som sådan, hela boken. Och där det, jag menar, det är ju den värld som barnen lever i också. Att de möter en massa konstiga saker och de vet inte om det ska vara konstigt eller om det faktiskt är underligt. Och de får finna sig i att det är så. Och de kan inte varje gång som bli jätteskrämda över att det händer konstiga saker, utan man får vänja sig vid att livet är konstigt.
Mm. Om du tänker på de här olika episoderna som finns här i boken, har du någon sån där speciell favorit?
Nå, tebjudningen hos kattmakaren hör nog till dem, och i Spegellandet så det här mötet med Humpty Dumpty eller Klumpeduns som han heter i den svenska översättningen.
Ja. Och vad är det som fascinerar dig i Klumpeduns?
I Klumpeduns så är jag framförallt väldigt fascinerad av det här med språket.
Mm.
Och det finns ju i Alice i Underlandet och Alice i Spegellandet så finns det väldigt mycket sådana. Alltså det är verkligen en fråga om pragmatik. Man säger någonting och sen liksom vad betyder det egentligen? Och när de frågar, när Klumpeduns frågar Alice, hur gammal sa du att du var? Och Alice räknar efter, så säger hon 20 år och 6 månader. Och så ropar Klumpeduns triumferande, fel! För att du har inte alls sagt hur gammal du var. Och det var det han frågade, hur gammal sa du att du var?
Ja.
Och den här leken med ord, den tycker jag också som vuxen att det är väldigt
väldigt roligt. Men Klumpeduns tar sig ju också den suveräna rätten att själv bestämma vad ett ord betyder.
Det tycker jag är jättebra. Och han är ju också, men han är verkligen liksom den här besserwisse typen för att han säger att han kan förklara vilka, vänta nu, jag kan förklara alla dikter som någonsin skrivits och många som inte har skrivits än.
Jo,
det är inte så illa det.
Ja, nej.
Och sen läser då Alice den här underliga versen som hon har hört och så börjar Klumpedumpe förklara hur det här egentligen, vad det betyder.
Mm.
Men sen så tycker jag också att det är väldigt fascinerande när Klumpedumpe, när han tänker sig att han betalar orden. De arbetar för honom så får de lite extra betalt.
Mm.
När Yvonne Hoffman fick Hugo Bergrot-sällskapets pris så nämnde hon just precis den här episoden i sitt tacktal. Och där sa hon då också att när det gäller liksom Finlands svensk litteratur så har hon en känsla av att man måste ge lite extra betalt till det här. Och jag blev väldigt glad också när jag hörde henne säga det, för att annars så, jag menar, glad också av den anledningen att vi i ett sånt finlandssvenskt sammanhang använder Alice i Underlandet som en sån här referensram. Ja. Att annars hade vi, jag menar, så här gör väldigt många i England. Där är det så att många av de här talesätten, det ingår helt naturligt. Alla vet inte ens att de kommer från Alice in Wonderland. Nej. Men det är inte så vanligt här hos oss.
Nej.
Så det är roligt.
Till mina favoriter bland de här episoderna eller de här figurerna hör nog också Dronten.
Mm.
Han som pratar så där väldigt akademiskt och civiliserat. Jag hemställer att sammankomsten ajourneras så att vi kan vidta mer energiska åtgärder, säger han när alla djuren har fallit ner i den där Alice Tåresjö och de kommer upp våta. När han föreslår att för att de ska bli torra så ska de föranstalta en möteskapplöpning, den tycker jag är
det är ljuvligt och så blir det verkligen liksom, så ja, tar man alltså så torrt man bara kan.
Ja, jag menar att nu rita upp en cirkel och sen ställer man upp allihopa lite hur som haver och det finns ingen som säger klara, färdiga, gå, utan alla börjar springa när de vill och slutar springa när de vill. Och det är liksom, det enda problemet är bara det att ingen vet vem som har vunnit. Men jag tycker att det är liksom så där härligt anarkistiskt.
Ja. Och det är det ju, jag menar, väldigt mycket i den här boken är ju just precis anarki och protest mot den tidens samhälle. Mm. Men sen kan man ju konstatera att, jag menar, mycket i världen så ser likadant ut. Folk sitter fortfarande på sådana här lustiga tebjudningar och konverserar varandra på ett märkligt sätt. Och det är kapplöpningar som vi inte vet vem som egentligen springer och vart och vem som vinner.
Ja. Det som brukar citeras väl, åtminstone jag har en känsla av att det mest citerade i Alice i Underlandet är den här Cheshire-kattens råd när Alice frågar vilken väg.
Alice frågar, vill du vara snäll och tala om för mig hur jag ska gå för att komma härifrån? Det beror mycket på vart du ska, svara katten. Det betyder inte så mycket vart, sa Alice. Då kvittar du åt vilket håll du går, sa katten. Bara jag kommer någonstans, tilla Alice. Som en förklaring. Det gör du säkert, sa katten, om du bara går tillräckligt långt. Alice kände på sig att detta var sant.
Ja. Så har vi ju Ulla Pedersen, den här underbara trädgården som Alice så gärna vill komma till för att få springa omkring bland rabatterna med alla de färggranna blommorna och de svalkande springbrunnarna. Jag har förstått att den här trädgården ibland har tolkats som en symbol för paradisets lustgård. Vad tror du om det?
Ja, det är klart att det här stämmer ju på det sättet väldigt bra överens med motsvarande tolkning av Alice fall ner i någon kaninhål som man har sett som syndafall. Det är Eva som faller ner. Men jag tror inte alls att det är så enkelt eller så entydigt menat på något sätt. För jag menar, den här trädgården är så mycket annat också. Att dels är det ju den här friheten och det är barnets lek. Och i början är det ju också så att Alice, hon vill komma, hon kommer ju undan allt det liksom vanliga, vardagliga och kommer ner i den här liksom fantastiska världen. Men samtidigt så blir det ju också det är liksom den här idealbilden av hur en trädgård ska kunna vara. Hon har en viss bild av att så här är det och det är dit hon vill. Men sen visar det sig när man vill komma dit att det var inte alls så. Att de där röda rosorna, de var inte alls röda, utan det var någon som bara målade dem röda för att någon annan hade sagt att de ska vara röda. Och så här är det väldigt mycket här i livet, att man längtar till någonting och sen när man kanske kommer dit så ser man att det är inte alls som man trodde.